en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Er landningsbana på den hektiska flygplats vi också kallar för svensk politik. Med mig Olivia Svensson och med experterna My Råvädder och Lena Melin.
Hej.
Hej.
Hallåsa.
Hej i snökaoset. Ni är här.
Ja, fast idag var det ingen snökaos.
Nej, det är vackert.
Ja, var det härligt.
Vi ska i det här avsnittet lägga pannorna i djupa väck kring Ebba Busch och kring Kristdemokraterna. Hur funkar det för partiet att vara regeringsbärande? Hur ska Busch få väljarnas förtroende och vad är det egentligen hon gör om dagarna? Vi ska dock börja i en annan ände, för vi har ju upplevt ännu en intensiv NATO-vecka, fast som vanligt med Sverige utanför NATO, Lena.
Ja.
Ja, hur går det?
Ja, det går väl på något vis inte i någon riktning, kan man väl säga, helt enkelt. Om man säger att det gick bakåt från det att vi lämnade in själva ansökan, eller rättare sagt fick den godkänd av samtliga NATO-ambassadörer, så har det väl därifrån knappast rört sig överhuvudtaget, och det har det inte gjort den här veckan heller. Alla är förhoppningsfulla, alla utom Turkiet då, och på något vis fäster ett stort hopp kring ljuspunkter som visar sig vara irrbloss.
Men Jens Stoltenberg har ju varit här nu i veckan.
Ja.
Har han kastat något nytt trevligt ljus över vår process?
Ja, men han säger samma sak som hela tiden. Sverige kommer att bli medlem i NATO. Frågan är typ bara när. Alltså just i detta nu så är det ju så att det är Ungerns parlament och det är Turkiets president Erdogan som bestämmer när detta kommer att ske. Båda länderna måste ju säga ja, och den som säger det sist, det är den som bestämmer vilket datum som gäller.
För de här mötena som Sverige nu har haft till exempel då med Stoltenberg, de hjälper inte processen så tillvida att det händer ju ingenting
konkret. Alltså NATO har ju gjort vad de kan. De har ju gjort Sverige till en så kallad invitee. Så att vi är ju inviterade som medlemmar, och detta efter att ha lämnat in ansökan och fått den godkänd av samtliga EU-ambassadörer, NATO-ambassadörer. Så att alla länder har ju redan sagt ja. Därefter ska det här godkännas av samtliga medlemsländers parlament. Och detta har skett i 28 av 30 medlemsländer. Men Ungerns parlament och Turkiets parlament har inte sagt ja. Ungerns parlament har då sagt att de ska göra det under den här vårsessionen. Och den började den 27 februari och avslutas någon gång i juni eller juli. Och så att vi får väl se huruvida de står vid sitt ord. När det gäller Turkiet har de tyvärr inte gett någon prognos för tiden överhuvudtaget.
Nej, och My, du har ju uppfattat att vår regeringsretorik har förändrats lite grann vad gäller NATO. På vilket sätt?
Ja, men först vill jag säga att det är ju lite som att när Sverige, det börjar bli lite ängsligt här, så skickar de Stoltenberg som en liten så här glamorös touch-up.
Han är lite glamorös.
Ja, absolut. Mm. För att lugna sådär. Han får säga samma sak om och om igen. Han får ha lite presskonferenser. Han har gjort jättemycket media. Faktiskt, tycker jag, när han har varit här den här gången.
Statsminister Kristersson, kära Ulf, tusen tack för denna möjligheten till igen att möta dig här i Stockholm.
Jag tycker att det som har hänt är väl att man spelar ner allting som går att spela ner nu. Att man började med att det var superviktigt att Sverige och Finland gick hand i hand, och sen så kände sig Finland lite, ska vi beskriva det som, nedtyngda
av
sitt grannland. Och jag sa att det kanske inte, då blev det plötsligt inte så viktigt att man gick hand i hand. Och sen var det superviktigt steg då att man skulle återuppta de här förhandlingarna. Och sen så var det kanske ett litet arbetsmöte i Bryssel. Det kanske inte var ett så superviktigt möte i alla fall. Att det finns liksom en tendens att vara lite för ivrig i steget och behöva spela ner det som händer.
Men jag skulle faktiskt säga att det här arbetsmötet i Bryssel är ganska viktigt, för det betyder ju att, så att säga, det förekommer personliga relationer igen mellan de här tre länderna, som alltså Sverige, Finland och Turkiet. Och de har ju då officiellt avbrutits tidigare av Turkiet. Så det är ju på något sätt en steg i rätt riktning, även om det inte är något särskilt stort steg. Sen skulle jag också vilja påpeka att den här, vi tror ju att det här är end of the world och det har aldrig gått så dåligt för något land att gå med i NATO. Nej, så är det absolut inte. Det går skitfort än så länge.
Jasså?
Ja, det är så här fort brukar det inte gå.
Det kan man ju höra Stoltenberg säga ganska ofta.
Ja, det piggar ju upp lite grann. Men frågan är hur imponerade det svenska folket är av takten. Medieakademin gör ju en mätning varje år där man mäter vilka institutioner som svenskar har förtroende för. Regeringen har där rasat från 50% till 34%. Det är dels det största raset bland alla institutioner. Det är dels den största uppmätta förändringen efter ett regeringsskifte. Och då är min fråga, hur mycket av det raset skulle man kunna skylla på NATO-processen? Eftersom vi aldrig har velat bli medlemmar förut så kan det ju i alla fall för oss upplevas som att det är en trög process.
Alltså jag tror det finns två viktiga saker för det finns en viktig sak för regeringen och det är ju verkligen regeringsduga. Att de så att säga, oavsett vad man tycker om innehållet i deras politik eller i deras göranden och låtanden så måste de verka så att de kan sitt jobb, hantverket. Och där har ju det, så att säga, under de här snart 6 månaderna som regeringen har suttit skjutit ganska rejäla grundskott mot den här regeringen. Och det ena handlar ju om elstödet och det andra handlar om NATO.
Ja, men jag tror att det ändå är större vikt på det här med de här brustna vallöfterna, bland annat med elstödet. Det känns ju mer för människor i deras vardag att det inte har blivit infriat eller att det tog lång tid, att det inte riktigt är 100% på platsen än att man inte har gått med i NATO. Det kommer ju ta längre tid att märka det i en vanlig persons vardag.
My, du träffade Ebba Busch igår onsdag i Göteborg, näringsminister Ebba Busch. Varför gjorde du det?
Det var en intervju med henne, men där vi också följde med på ett besök. De gör ju väldigt mycket företagsbesök, ministrar.
Det är väldigt populärt, det kommer vi återkomma till i avsnittet.
Mycket populärt, och det här var ett besök på AstraZeneca och hon hade ju massa andra punkter som jag inte var med på under dagen. Och sen så var jag också med på en liten stund på en AV som hon höll på en bar på kvällen. Och jag skulle vilja beskriva det som att man fick se Ebba Buschs 2 ansikten.
Jaha.
Den här ministeransiktet som är en ganska städad person nu för tiden. Och vi kan väl säga att det var valrörelse Ebba som var på den här AVN på kvällen.
Kom hon fram igen?
Hon har absolut inte lämnat scenen.
Den här riviga karaktären.
Det är alltid valrörelse för Ebba Busch, det var helt uppenbart.
Och vad pratade hon om då?
Ja, vad pratade hon inte om? Vad gapade hon inte om?
Okej, ge oss något exempel. Vi var ju inte där.
Nej, men det, så här, de här AVN, det är ju de närmast sörjande. Det är ju hennes sympatisörer som är där och som lyssnar, och hon är ju väldigt bra på att få igång den här crowden. Det är ju liksom, när hon håller den här typen av anföranden så människor nickar, människor jublar, alltså det är ju lite så halleluja stämning, och det gäller ju egentligen alla partier. Alltså,
när de får med sig sin egen bas.
Ja, men precis. Och hon fick ju faktiskt en fråga om det här med opinionen. Då var det en person som hon tog frågor efter hon hade haft ett anförande som sa så här: vi älskar dig Ebba, men vad ska vi göra åt den dippande opinionen? Ja. Och då sa hon i stort sett så här: jag ser inte det som ett problem. Det är inte de problemen jag har, sa hon.
Nähä.
Men det var väldigt roligt för att hon är ju lite av en skämtare. Och det slog egentligen igenom hela dagen. Inte intervjun, då var hon ganska tråkig och ministeraktig. Men hon, liksom, hon skämtar ju ganska mycket. Och det var ju, jag vet inte om jag ska avslöja mitt bästa skämt eller jag ska ta det i min text. Okej, jag ska ta det här.
Snälla, ta det här. Podd är alltid viktigast. Ja. Det är det viktigaste vi har.
Ja, men hon var väldigt kritisk till den här snippadomen ju, som har debatterats de senaste veckorna. Där en man blev friad för att man tyckte det var oklart vad ett utsatt barn hade beskrivit som var en snippa, helt enkelt.
Just det.
Det var hon väldigt kritisk till. Och då sa hon så här: vet ni vad en snopp är?
Frågade hon det på den här AV?
Hon frågade publiken.
Okay.
Och publiken bara ja! Och då sa hon, det vet jag också. Det var så mina barn blev till.
Nej.
Och sen okay. sa hon, vet ni vad snippa är? Ja, det var ju retoriska. Men jag tänker att det är en liten...
Var det spontant eller var det planerat, tror du?
Det tror jag att det mesta är planerat. Mm. Men det är väl en liten smakbit av hur hon är i den där kontexten.
Fräck.
Fräck ja, och väldigt rolig. Fräck. Och min fotograf som var med mig sa... Oj, har vi ändå inte en kandidat till nästa programledare för Svenska Nyheter här på
scen? Oj, 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 oj.
Ja, men hon, det håller ändå ganska hög klass, hennes humor, även om det här var ju lite underbältet kanske.
Men det var ju inte ens kul, måste jag säga.
Nej, det var inte superroligt, men det var så kallat
men i fräckt. Kontexten, en kristdemokratisk publik och slänger ur sig en sån fräckis.
Ja, men då är det ju var roligt. Men roligt var det i alla fall inte.
Nej, alltså humor är ju också en smaksak kan man väl säga. Det kanske funkar jättebra hos hennes crew som sagt. Men jag tycker det är ändå intressant. Siffrorna för Kristdemokraterna är ju också dåliga. I en mätning från SVT Novu som gjordes förra veckan så hamnade de till och med under riksdagsspärren KD för första gången sedan 2018. Har hon ingenting att säga om de här dåliga siffrorna och det dåliga förtroendet för regeringen?
Nej, men här hade hon inte det. Hon tyckte inte att det var hennes problem, utan det hon återkommer till, det är ju det här, hon sa ju också ett annat skämt. Mm. Att om hon skulle skriva en självbiografi så kanske hon skulle kalla det för de förlorade 3 terawattimmarna. Och det är ju det här retoriken de har, att Socialdemokraterna har svindlat bort 3 terawattimmar av el och att det är därför man måste bygga ny kärnkraft. Så det är ju det som hon hela tiden kommer tillbaka till, som det landar i. Att det är hennes stora problem. Det andra är liksom bara fluff runt omkring.
Men nu går ju inte snacket om huruvida den förra regeringen misslyckades med elfrågan, utan hur den nya regeringen har misslyckats med
elfrågan. Ja, men det är väl precis det som den här nya regeringen inte vill prata om. De vill mycket hellre, överraskande nog, prata om vad den förra regeringen gjorde.
Och då ställer jag frågan till dig här, Lena. Mm. Bör Ebba Busch som varande näringsminister ta på sig något ansvar för de dåliga förtroendesiffrorna för regeringen och i så fall på vilket sätt?
Ja, hon bör ju ta på sig sin del av ansvaret för regeringens tapp i den här förtroendebarometern. Hon bör ju absolut bry sig om att hennes parti ända sedan valet har legat under sitt valresultat i våra mätningar. Och förra månaden låg de på 4, nu låg de lite högre. Alltså 4%, alltså precis på riksdagsspärren.
Just det, i Demoskops undersökning.
Mm. Och så att, för att även om hon kanske tycker att det är bullshit så kommer inte henne aktiva personer i partiet tycka det, utan de kommer tycka att det här är tungt att bära, har backat sedan det tredje sämsta valresultatet under det här årtusendet.
Hur upplever ni egentligen att Ebba Busch hittills hanterar det här dubbla, alltså att vara minister, en viktig minister, ett viktigt område, och att vara partiledare för Kristdemokraterna samtidigt?
Ja, men hon fokuserar ju bara på ministerrollen. Hon är ju också, vi pratade lite om det här, hon fick ju kritik i deras valanalys för det här med falukorven. Att hon viftade med falukorven som var en symbol för det här med matpriserna, med att man inte hade någon politik som handlade om det. Så att det var liksom en
det är konstigt eftersom hon utnämnde partiet till liksom, det handlar om privatekonomi. Det var ju partiets roll i valrörelsen. Så det är konstigt att då inte ha någon politik, kan man också tycka.
Ja, det tyckte partiet också att det var. Ja. Och då, så när jag frågade henne om det, då avfärdade hon liksom den här kritiken och sa bara så här, jag håller inte med om den här kritiken. Så att hon, det är också ett lättsätt. Nej, men så att hon, jag tror att hennes roll nu är liksom någon helt annan. Och det är ju lite så här det kan bli. Problemet är ju om man har ett parti som det går dåligt för, då måste ju en partiledare också hantera det. Och att det är lite lätt att bli så här styvmoderlig behandling av partiet när man sitter och är en minister också. Samtidigt så har man ju fördel om att man har en plattform och syns. Och det hjälper ju ändå alltid till i opinionen. Det är när man inte syns och har det dåligt som det kan bli riktigt illa.
Hur tycker du, Lena, att det här, just den här dubbelheten, den här dubbla rollen, hur tycker du att den funkar för Ebba Busch hittills?
Skitdåligt.
Ja, därför, utveckla, tack.
Ja, därför att hon har ju valt, alltså hon fick ju välja vilken ministerportfölj hon skulle ha. Hon har ju valt en som inte är jätteviktig för Kristdemokraternas väljare. Det är ju andra minister, KD-ministrar som sitter på de frågorna.
Ja, det får du gärna specificera. Är det vården hon skulle ha valt?
Ja, alltså vården är en bredare bemärkelse som då hanteras av två KD-ministrar på Socialdepartementet. Så att jag tycker ju att det hade varit smartare av henne att göra det än att liksom slå sig in på ett område som hon uppenbarligen inte heller behärskar, och det är ju därför hon har hamnat i blåsväder hela tiden, för hon säger en massa konstiga saker på energiområdet framförallt.
Kan vi specificera vad som ingår i Ebba Buschs jobbportfölj just nu så att man får en tydlig bild?
Ja, man kan säga att om man vill dela upp det, göra det schematiskt, så är det näringspolitik, det är innovation och det är energi. Men energi till exempel, enligt hennes egen hemsida på regeringens hemsida, är ju uppdelat i ungefär 12 underfrågor med allt från energieffektivisering till elgas, sol, biomassa, kärnkraft. Alltså det är ju otroligt omfattande. Alltså hon har ju väldigt, väldigt, väldigt stora områden, och jag tror inte att hon är så bra på någon av dem.
Men för det här med näringsliv, bara det inkluderar ju liksom tillväxt, företagande, konkurrenskraft, bara det är ju ett jättestort område.
Ja, alltså är portföljen för tjock och fel, My?
Jag kan se hur man tänker att den gröna omställningen är väldigt kopplad till energifrågan, och att på det sättet, för det är hon också ansvarig minister för, och på det sättet så är då näring och energi sammankopplat. Samtidigt så är det ju två otroligt stora frågor, eftersom portföljerna är mycket större än bara just det där med den gröna omställningen. Så att det är ju klart, men sen så är det så att det finns ju hela staber också, men det är ju klart att det här är ju väldigt mycket, och hon beskrev det ju själv som att det var intensivt och väldigt, väldigt mycket men kul, och att hon haft siktet på den här ministerposten redan sen valrörelsen 2018, och att det var det hon ville ha då när de satt och förhandlade om att kanske sitta i regering redan då.
Hon vill inte ha vården helt enkelt.
Nej, det vill ju inte. Samtidigt så måste hon ju prata om vårdfrågor, för eftersom det är partiets liksom huvudfråga. Och det gör ju också att hon skymmer sikten för de här andra ministrarna som har den frågan. De blir liksom mer anonyma när hon hela tiden måste gå framför och ta vårdfrågan också. Och då blir det ju som nästan alla partier har problem med, att det blir väldigt få personer som är liksom välkända i ett parti, och att hon blir typ den enda kristdemokraten som folk känner till.
Ja, för vad gäller persongalleriet så känns det som att KD har ett uppenbart problem. Man kan komma på några stycken, men inte jättemånga om man börjar famla efter namn. Och visst, de är ett litet parti, men som du säger, My, hade de inte varit betjänta av att ha fler än Ebba Busch som liksom är framme och fronter?
Jag tror att det är ganska svårt att, så att säga, stånga sig fram till att man står bredvid henne. Jag tror inte hon vill det.
Jag har tänkt lite på den här Nike Örbrink som är KDUs ordförande. Hon verkar så pigg och kompetent på något sätt. Borde de inte slussa fram henne lite?
Jo, men de kommer inte in i riksdagen.
Nej, men det har väl aldrig hindrat någon?
Ja, det hindrar ju någon, därför att man måste ju ha en bas. Hon är i och för sig, hennes bas i Stockholms kommunfullmäktige, men det kanske inte är en tillräckligt så att säga, nationell bas.
Jag vill hjälpa KD lite här och säga, jag tycker ni ska trycka fram Nike Örbrink.
Är det någon mer KD-minister som du tycker att de ska lyfta fram?
Pratar du om min kärlek för Jakob Forssmed? Ja. Absolut, fram med Jakob Forssmed. Jag återigen hänvisar till den här P1-intervjun där han var ett under av lugn, intelligens och charm. Eller
han, är den nya Ygeman. Det blir liksom Foss med och mania.
Jag delar din uppfattning, Olivia, men jag tror att han kommer säkert att fortsätta göra bra ifrån sig, men han kommer aldrig att få en liksom sån plattform som partiledaren, för att han är inte heller tillräckligt mycket armbågig.
Han är inte slugger som Emba. Det är han verkligen inte. Men vad skulle KD behöva då för att växa som parti och rörelse egentligen? Jag får en väldigt splittrad bild av KD just nu.
Men alltså jag tror ju att för det första så måste de ju titta bakåt. Vad är det som har gått bra?
Och vad är det som har gått
ja,
bra?
Ja, det var ju den har gått riktigt bra i valen. Då var ju Alf Svensson partiledare. Och där hade man ju så att säga en medkännande profil. Det kan man ju inte säga karaktärisera dagens KD, utan det är ju lås in dem och släng nyckeln. Som när det gäller människor som har i hög grad människor som har till exempel begått brott. Och jag tror inte att att de här KD-väljarna gillar det. Och det är ganska kul att se, för att förut har ju de haft en klar pensionärsprägel på sin väljarbas. Och det har de inte längre. Och jag tror att de här 65-plussarna, de gillar inte de här, att det är så väldigt hårt. Nu hittar jag ju på, jag vet ju inte det, men jag tror det.
Ja, de vill ha mjuka värden kanske.
Ja, det är inget fel på det. Det är ont om mjuka värden i svensk politik. Alla gillar batong.
Kontakten med KDs gräsrötter. Jag vet att du sitter och pratar med KD lite här och där, lite då och då. Berätta, vad säger de?
Nej, men jag tror under hösten så fanns det ju ganska mycket missnöje om att man ändå drev landsbygdsfrågor, men att Kristdemokraterna ute i landet kände sig ganska ensamma. Och att särskilt norra Sverige så fick man ingen riktig draghjälp i den här valrörelsen. Nu tror jag att allting blir ju bättre när man sitter i regering. Alltså människor blir nöjdare i partier när man sitter i en regering.
Dels bara att på grund av ställningen?
Ja, det kostar för mycket att sura och liksom. Och sen så plus att man får lite så här, en liten kick av att ha vunnit. Så det återstår väl att se vad de här fyra åren betyder. Kristdemokraterna har ju också, det här kanske överraskar någon eftersom de är så anonyma, de har ju också landsbygdsdepartementet. För det är ju en fråga då som de vill profilera sig i. Och det är ju en ny fråga för dem. Det var ju liksom någon slags sätt att hämnas på Centerpartiet. Att skapa ett eget landsbygdsförbund och att då driva de här frågorna. Vi får väl se om de lyckas profilera sig i det eller om det är så här en bortkastade 4 år att försöka slå sig in på den här arenan för partiet.
Låt mig föra fram en något kontroversiell åsikt kanske, men skulle de inte vinna på att få in lite mer religion i sitt snack? Alltså men jag menar fullt allvar nu alltså, lite mer sådär, lite på tal om mjuka värden, lite kristet.
Ja, men det är det jag tycker, alltså det är egentligen det jag säger, att de ska låta lite kristna. Ja, men fast jag tror inte att det är bra att de så att säga specificerar sig mot någon speciell religion, men den här medkännande sidan av
vårda din nästa
som finns i de stora världsreligionerna.
De har ju en sån gren. Och det är ju det här att de pratar om familjen. Det menar de ju liksom landar i kristdemokratin, och att det är det som urskiljer kristdemokratin från de andra ideologierna, att liksom allting börjar i familjen och att det är familjen, och det är ju en sak som de pratar om när det gäller till exempel här med brottsbekämpningen, att det ska börja i familjen istället, att föräldrar ska ta mer ansvar, att det är där man ska stärka upp det. Så att det är väl det lilla de har kvar, men det är ju liksom inte en fråga som de pratar jättemycket om längre. Däremot är det en fråga som hon pratade om på den här AVN. Alltså när hon känner ju sin publik, så hon pratade om sjukvård. När hon pratade om liksom brott och straff så pratade hon mycket om familjens ansvar.
Och så berättade hon ju hur barn blir till också.
Hon berättade hur barn blir till jättebra. Ja, men det fanns många små guldkorn.
Men det som jag tycker att Ebba Busch också ska ta fasta på när hon sitter och begrundar sin gärning som minister och partiledare, det är att det gick bättre för Kristdemokraterna i valet i regioner och kommuner än det gjorde på nationell nivå. Och särskilt bra gick det i Lycksele och Vilhelmina. Och då måste det finnas några gökar där som har gjort något bra. Jag skulle, om jag var Ebba Busch, åka dit och snacka med Kristdemokraterna. Visserligen i ganska små kommuner, men dock, där har det gått något bra. Gått bra för KD.
Lär dig av norr.
Ja, uppenbarligen. Och uppenbarligen så gjorde de överhuvudtaget då ett bättre resultat. Alltså om man ser det på en nationellt till nationella siffror på kommun- och regionnivå. Och det, efter hon, alltså, man kan ju inte säga att Ebba Busch är en latmask, utan hon sliter som ett djur i valrörelsen, och 2018 så gav det resultat, och det gjorde det inte 2022, alltså gjorde hon något fel då.
Det här med KDs valanalys, för vi nämnde ju den förra veckan att falukorven kanske fick hänga med lite för mycket. Men om vi ska höja nivån från skärkdisken, vad drar de mer för slutsatser? Drar de den här typen av slutsatser som Lena nu kommer?
Ja, men de drar ju slutsatsen bland annat att deras ämne är sjukvård och att de själva då under valrörelsen inte lyckades kommunicera detta eller föra fram eller föra upp den här frågan på agendan. Och det är ju också då, säger de i den här valanalysen, det enda som gör dem unika jämfört med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Att om man ska rösta på något av de där borgerliga partierna så är det sjukvården då som
för
gör
att det sticker ut. För där har de väl haft ett högt förtroende historiskt.
Precis, det är ju liksom den frågan som de ändå har någon slags ägandeskap på. Men att man då har fokuserat på annat istället och då fokuserat på, som man tycker i den valanalysen, på frågor där man är svagare politiskt. Så
mer vård, mer mjuka ämnen. Och mer Jakob Forssmed skickar jag med då också.
Men det man ska göra i en valrörelse är naturligtvis att betona det som man är bra på. Och så att säga putta i bakgrunden det som man är mindre bra på. Kristdemokraterna gjorde det nästan tvärtom.
Jag minns när jag praoade på ett gym i nian. Det var perfekt, för jag och min bästis Malin fick använda gymmets solarier så mycket vi ville. Vi såg perfekt stekta ut efter 2 veckor. Det var ljuvligt.
Ni... Det ljuva 90-talet.
Det var underbart. Har ni praoat någon gång?
Jag har praoat på dels Åhléns, så som varandes... Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad det var, men jag var på avdelningen för linne. Och sålde dukar och lakan, och det gjorde jag med stor akkuratess. Tanterna tyckte gott bra om mig, så att jag fick leda dem fram till kassan med en duk som de inte behövde.
Och ändå blev du journalist, det är otroligt. Och mig?
Jag har pratat på förskola och jag har pratat på ett café.
Det gjorde jag också en gång.
Nian, tror jag.
Mm. Man fick äta hur mycket man ville, minns jag. Gud, jag var otroligt bra på
det. Man göra i Simrishamn på caféet.
Nej, det var ju synd.
Man fick en kaka om dagen.
Usch, vad snålt. Tackar vet jag, kaffegränden i Lund. Socialledaren Magdalena Andersson med färsk och stark opinionsvind i seglen till skillnad från regeringen har ju varit ute och levt i verkligheten. På en resa i Västerbotten i förra veckan så praktiserade hon på Dorotea konditori där hon fick skälpa upp olika semlor och på närbutiken Handlan i Saxnäs där hon fick stå i kassan. Vi ska höra vad hon själv säger om sina extra knäck.
Idag är jag i Saxnäs och praktiserar hos Handlaren. Och det är tydligt hur viktigt det är med affär för att vi ska kunna ha en levande bygd i hela vårt land. När jag träffar kunder så märker jag ju att det är samma vardagsproblem man brottas med som i många andra delar av landet. Matpriserna stiger, elpriserna är höga och samma sak med bränslepriserna.
Är det tydligt vad syftet med hennes prao är här? Jag tycker hon pratar lite om allt möjligt. Det är levande bygd, det är matpriser.
Alltså jag tycker de ska skippa det här löjliga inslaget och hålla vara på prao-elever någonstans. Det är väl ingen som tror att de ska praoa för att till exempel sitta i kassan i Saxnäs. Alltså det tror man ju inte.
Nej, vad är din teori? Varför gör de det då?
Ja, men det är för att man ska fota dem i en miljö där de springer omkring bland lövbergslila i det här fallet då. Och så ska de prata med några kunder och lägga pannan i uppe väck. Och det där, alltså, det är inte bara Magdalena Andersson som håller på med det där. Det gör ju alla mer eller mindre. Och jag tycker det är så fånigt. För vill de på riktigt prata med människor, då kan man ju göra det på ett annat sätt.
Men du, Lena, Liberalernas Johan Persson, han är ju på prao-turné. Ja. Han vill besöka småföretag runt om i landet.
Och jag är helt ointresserad av hans pizzor.
Jo, men du, han ska ju få en djupare förståelse för arbetsplatsers förutsättningar och problem kopplade till arbetsmarknaden. Han har skickat ut ett pressmeddelande om. Ja, vi ska höra hur det lät på Aros pizzeria i Västerås, så ska du få tycka till ännu mer sen, Lena.
Ja, men jag lyckades göra en god pizza till en nöjd kund. Det var ju liksom det primära, det är jag lite glad för. Men vi har ju pratat mycket om villkoren för företagandet och hur vi ska få fler människor i jobb och allt från skatter på elen till arbetsgivaravgifter.
Han verkar ju nöjd.
Ja, men alltså där hade han ju skiftat på fokus jämfört med vad du sa att var syftet med det här besöket. För det var ju att skapa en djupare förståelse för företagsamheten. Mm. När väl på plats var ju fokuset helt annat. Var det att skapa en god pizza och det hade han gått till land med.
Men lärde sig Aros pizzeria i Västerås någonting av Johan Persson, tror du mig?
Jag tror att en annan del av det här är väl att man vill ragga väljare också. Det är ju lite härligare att rösta på någon som man har träffat. Och det här är lite mer informellt sätt att träffa en politiker på än att ha ett torgmöte eller något liknande. Men sen undrar jag om det är något sånt här som, jag vet inte, som man tänker så här i gamla sagor när kungen klär ut sig till en vanlig, vanlig person för att få uppleva glädjen i vanliga saker som människor gör, som kungen inte själv får göra.
Det är en väldigt sorglig bild, för jag undrar ju hur mycket man lär sig om en pizzabagares liv genom att vara en pizzabagare i en kvart. För jag lärde mig ingenting om att driva ett gym efter att ha solat solarium i 2 veckor när jag praoade.
Nej, men jag, på kvart hinner man ens få ihop degen då? Jag tror,
ja, men en kvart eller en halvtimme, ja, eller vad det är.
Men Johan Persson var också så imponerad av sig själv efter det här. Att han ju också gav Annie Lööf i avskedspresent att baka en pizza åt henne.
Ja, för det här har helt förändrat
för
hans
kunde
liv.
Han, ja, det här är helt förändrat hans liv. Det kunde han sen. Så att det kanske mer handlar om liksom den personliga utvecklingen just för honom än att man lär sig om företagande.
Men ska vi köpa det här? Jag har ju redan förstått vad du tycker, Lena. Det här med att de verkligen vill sätta sig in i då pizzabagarnas situation. Eller är det mer en charad för att visa upp sig?
Nej, men det är klart att det är en charad för att visa upp sig. Alltså, de vill ju bli plåtade i en miljö och så vill de komma i den lokala tidningen. Och sen vill de komma på den lokala
Aftonbladet
tv-kanalen.
Aftonbladet var där.
Ja, Aftonbladet var också där. Det hade han säkert inget emot att bli publicerad även här. Och det är... Alltså, om det är så att pizzabagarna i Sverige har ett för dem unikt problem som inte någon annan näringsgren har, då kommer det att framkomma av pizzabagarnas intresseförening.
Mm. Men inte det hindrar, för att Johan är där.
Sen så kan ju, hindrar det inte att Johan Persson kan ställa en fråga när han ändå är inne och köper sin pizza på något ställe. Hur har ni det här i pizzerian? Är det någon, och då får han väl veta det av dem då.
Jo, men hur mycket pengar sätter ni på att Johan Persson till exempel senare kommer använda just det här besöket i sina kommande tal och debatter av typen när jag var i Västerås och träffade en pizzabagare som någon slags bevis för att de minsann ibland ser något annat än insidan av riksdagshuset?
Nej, men alltså det finns ju två olika sätt att göra det här på egentligen. Det ena är ju det här som Ebba Busch nu gjorde igår, att man gör så företagsbesök. Det är ju ändå en naturlig del av att vara en minister eller politiker. Till exempel så var ju vi ju inte inbjudna till hela det besöket, för att hon ville ju också ha privata möten med det här företaget och prata om liksom vad utmaningarna är. Och där vill man ju inte heller hamna i knät på någon slags lobbyism, så då vill man inte ha med journalister som kan höra vad som sägs, som kanske sen dyker upp i politiska förslag. Det är ju en sak. Den andra är ju det här att man ska in och syssla med. Och det är ju nästan bara enkla jobb. Och det är ju egentligen inte de enkla jobben som är utmaningen i Sverige, utan det är liksom kompetensförsörjningen av de här mer avancerade jobben. Så att på det sättet så är ju liksom inte Sveriges utmaningar finns ju kanske egentligen inte här. Det finns
du
ju
tycker de är på fel ställen och praoar helt enkelt?
Nej, men det beror väl på vad man vill göra av det. Mm. Och jag kan ändå tycka att jag som är från en utkant, från utkantssverige.
Vad snällt sagt.
Nej, men alltså, när man är utifrån landet, vi är ju lite, ska jag säga, att det vi är bortskämda som träffar de här människorna hela tiden, som har tillgång till dem. Alltså ute i landet när man bor i liksom periferin så är det ändå lite kul att träffa någon man har sett på tv. Så om man ska vända på perspektivet så tycker jag att det är lite av en samhällstjänst också.
Att kungen kommer.
Att kungen kommer.
Ja, men frågan var väl inte om de skulle sluta resa eller inte, utan om de skulle låta sig fotograferas i olika miljöer där de tycker att de...
Ja, absolut. Ja. Jag menar så att man behöver kanske inte göra det så här, men att man reser ut, det tycker jag ändå är en bra sak. Mm. Jag tycker det är fint att människor kan få springa på Magdalena Andersson eller Ebba Busch eller Johan Persson liksom.
Är det
i
att det luktar cynism då? Är det det? Det luktar lite cynism.
Ja, men det gör det ju såklart. Men det gör ju politiken i typ allt. Alla led nästan.
Om man ska säga någonting positivt med att Johan Persson är på sådana typ pizzerior och sånt, så är det ju så att han är ju integrationsminister också, och det är ju det här många av de här jobben kommer som så att säga är tillgängliga för de som talar dålig svenska.
Är det en ny tradition det här med praoandet, eller har
absolut
politiker
inte
alltid hållit på så här? Okej, okay. Politiker beskylls ju ibland för att de inte vet hur det ser ut i verkligheten. De kanske inte ens har haft några riktiga vanliga jobb, en del av dem, ens en gång. Så då tycker jag ändå att det kanske är bra att de gör ett försök att förstå.
Ja, men alltså då tycker inte jag att man ska åka till en pizzeria, för där har man väl varit ändå någon gång.
Var ska de åka då?
Ja, men till exempel säg att vi följer en städerska på industrin. Eller städare.
Och kanske gör det längre än ett fototillfälle då?
Ja, för det, jag vet till exempel inte själv hur hårt det kan vara. Och det tror jag inte de vet heller, måste jag säga.
Det skulle vara ett tips på en powerplats. Städa. Mm. En industri, en tidig morgon.
Men då vill jag som sagt, det ska inte vara 3 minuter där man ser Magdalena Andersson skopa upp en semla och sen gå iväg med sitt team. Utan då ska hon ta på sig plasthandskarna och jobba.
Jag ska gå och göra samma jobb som den personen som hon praar hos.
Ja, för det är väl först då man faktiskt kan veta. Men vad vi än säger, hörni, så tror jag att de kommer att fortsätta med det här praoandet. Johan Persson var busschaufför i Södertälje häromdagen. Ebba Busch har ju kört en massa traktor. Nooshi Dadgostar packar upp apelsiner på Matmissionen. Och vi har nyss fått rapporter om att förre finansministern Mikael Damberg ska ut och praktisera i ett skolkök i Jönköping.
Vilken bild.
Jag hoppas att vi slipper en bild på detta faktiskt. Och med det så vill jag tacka för idag, Lena och My.
Tack själv. Tack.
Vi hörs nästa vecka, då ska vi prata om Sveriges finanser.
Äntligen.
Underbart. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.